vanliga ordningen i den här kyrkan är att vi följer, vi brukar leta rätt i psalmboken och läsa texten som är för den här söndagen, och så predikar vi utifrån det. Nu blir det lite annorlunda i höst. Vi har tänkt hålla oss till apostlagärningarna och försöka att dra ut lärdomar utifrån det. Och grundtemat under hela hösten kommer att vara mission, evangelisation. Och sen tar vi kapitel för kapitel, söndag efter söndag, och försöker att hitta olika infallsvinklar på det här, lyfta fram olika saker. Och temat för idag är att vara kyrka. Men jag tänkte börja med att säga lite grann om apostlagärningarna, så vi vet lite mer vad som det handlar om. Många av er känner säkert till att den som har skrivit apostlagärningarna också har skrivit en annan bok i Nya testamentet, nämligen Lukas evangelium. Lukas, läkaren. Apostlagärningarna är ett långt brev, vilket de flesta böcker i Nya testamentet faktiskt är, brev. Och det är skrivet av den grekiska grekiska läkaren Lukas, och han skriver till sin vän Theophilos, som också lär vara en grek. Det finns olika teorier om vem denne Theophilos är, och det tänker jag inte fördjupa mig i, utan det kan vara ett ämne att fördjupa sig i själv om man vill sen då. Men som jag sa, han skrev också evangeliet enligt Lukas. Och där börjar han med att säga att han noga har satt sig in i allt och vill berätta för Theophilos, så att han ska veta att det han har hört om Jesus är sant. En noga efter forskning. Och i Apostlagärningarnas första del, kapitel 1-12, så ger den känsla av att det är precis samma sak här, att där har Lukas efterforskat, tagit reda på, förhört sig med de som har varit med, de som kan, och så har han skrivit ner det för att berätta vidare. Däremot när vi kommer till kapitel 13 och framåt, så ser vi att Lukas blir personligt involverad. Han är följeslagare till Paulus. Jag tror han är med under 3 av de här resorna som Paulus gör, och kan berätta om hur vi var med om det. Vi råkade ut för det. Det hände för oss, och så vidare. Förre biskopen, eller vad det blir, i Göteborg, Bo Giertz, beskriver Lukas som en vaken och hjälpsam, intresserad av allt och i synnerhet av människorna han möter. Man ser av språket att det är en välutbildad man. Han kan det här. Och det har också blivit bekräftat gång på gång att han är en god historiker, att han är exakt och tillförlitlig i de källor som han ger oss. Ni har julevangeliet till exempel, som låter som en saga, men det Lukas tvärtom vill slå fast. Det hände vid den tiden när Augustus var kejsare, Quirinus var ståthållare, och så vidare. Förankrade historien och säga att det här har verkligen hänt. Så han är en god historiker. Apostlagärningarna är missionshistoria. Det berättar om hur den första kristna kyrkan växer fram. Det berättar om hur, alltså församlingen i Jerusalem. Och det berättas om hur evangeliet når till hedningarna. Och sen ser vi hur det sprids med fart runt Medelhavet. Framförallt genom Paulus och genom hans fantastiska församlingsplanteringsarbete runt Medelhavet. Mycket av slutet av apostlagärningarna handlar om fiendeprocessen mot Paulus, där han får åka till Rom till slut, hamnar i fångenskap där och får försöka försvara sig. Och av någon anledning får vi aldrig veta hur det går för Paulus, utan det slutar där. Paulus kommer till Rom, och där slutar apostlagärningarna. Och därför menar man också att boken skrevs någon gång kring 62-63, därför att efter det året så händer det många saker som Lukas naturligt borde ha tagit med i sin bok, om boken hade kommit till senare än så. Den kan förstås som en missionsskrift och som en försvarsskrift för Paulus. Försöka visa Paulus goda avsikter och vem Paulus är. Men nu läser vi Apostlagärningarna 1 från vers 1. I min första bok, ärade Theophilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han tog upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så ber vi dig, Herre, att du öppnar ordet för oss. Amen. Att vara kyrka, det är ett tema som vi har satt för den här söndagen då, som en slags inledning. Vi har höstupptakt här i kyrkan. Jag vill börja med att säga att när vi pratar om kyrka så pratar vi inte om byggnad. Många reser runt i Sverige och kollar in olika kyrkor, och det må de gärna göra, och det är härliga byggnader som finns där. Men i Nya Testamentet, med alla de bilder som finns för kyrka, så talas det inte om byggnaden, utan det talas om människorna. Bild efter bild efter bild. Man brukar säga att det är såna organismbilder, alltså mer om hur man hänger ihop växter och så vidare. Att det är den typen av bilder som finns för att beskriva vad kyrka är. Byggnader är redskap, praktiska arrangemang som kan vara bra för oss. Någonstans att få samlas, inte minst när man bor i Norrland. Det snart blir vinter och snö och kallt och så. Det kan vara praktiskt att ha. Men när vi pratar om kyrka så ska vi prata om människorna som finns där. Som jag sa, i apostelgärningarna får vi följa hur den första kyrkan växer fram i Jerusalem. Och hur det här sen sprids vidare genom människor som sprids, som bär de budskapet med sig. Och den kristna församlingen breder ut sig. Vad kännetecknar den första församlingen i Jerusalem? Jag skulle säga, det första kanske jag tänker är gemenskap. Gemenskap. Man får en stark känsla av att de trivdes tillsammans. Och vi läser ju om hur de träffades i hemmen. Och det här är ord som jag har lyft fram förut och som fascinerar mig. Det står att de träffas, de äter tillsammans, de delar måltiden i jublande, uppriktig glädje. Det är som att Lukas verkligen vill stryka under hur djupt det här går. En jublande, uppriktig glädje att få vara tillsammans. Och jag tänker det. Ja, förresten, vi måste väl säga det också, att det här är vanliga människor. Vi ser ju i apostelgärningarna också att det inte alltid fungerar så bra. Paulus hamnar i uppträde med en av sina medarbetare. De skiljs åt och går åt olika håll. Senare återförenas dock. Och vi har fler exempel på att de var vanliga människor. Det var inte felfritt, det var inte jätteenkelt. Men en djup, jublande, uppriktig glädje. Jag tänker att gemenskap ligger i församlingens gener. Jag tycker det här blir bara större och större och viktigare för mig att se. Att det Gud tänker är gemenskap, och gemenskap på djupet. En församling som inte tar det på allvar förfelar en del av sitt mål. Därför att en del av att vara församling är att bygga en djup, nära gemenskap. Gud sänder Jesus för att sona våra synder, men också för att skapa ett Guds folk som hör samman, som är ett, förenade i en djup gemenskap. Gud vill gemenskap med oss, han vill gemenskap mellan oss. Och jag tror att en del av kyrkans möjligheter in i framtiden ligger just här. Det finns oerhört mycket ensamhet, utanförskap runt omkring oss. Och jag tror att en fungerande gemenskap har en attraktionskraft. Så det är en möjlighet i tanken framåt att nå ut med evangelium om Jesus Kristus. Men det är också någonting som förpliktar. Frågorna att ställa: vad gör jag? Vad kan jag göra för att bygga gemenskap? Och vad gör jag som bryter ner gemenskapen, sånt som jag behöver lägga åt sidan och sluta med. Det andra ordet jag tycker karaktäriserar den här första församlingen, det är ordet omsorg. Barmhärtighet och omsorg. Det visar sig att man tänker där att det är lite inåt. Det står att de är den inbördes hjälpen, tror jag vi har i vår översättning. Men så tänkte jag att, men å andra sidan, 3000 blev kristna på en enda dag. 3000 inbördes hjälpen. Det är ganska många nya människor att ta hand om och att dela med och så vidare. Alltså det här är ju inte någonting att stänga in i församlingen, omsorg, barmhärtighetsgärningar, utan det är någonting att sträcka ut handen, att finnas där som en medmänniska där jag lever, visa barmhärtighet och nåd, omsorg. De brydde sig om varandra, de hjälpte varandra, de delade med varandra. Det här ligger också i kyrkans DNA. Omsorgen om de små och svaga. Någonting att ta på stort allvar. Det kan handla om enkel vardagsomsorg, lika väl som de stora hjälpprojekten på olika sätt. Men att lära sig ett sätt att leva, det att visa omsorg, barmhärtighet och så vidare. Jag var in på en affär, jag ska inte säga vilken affär det var nu. Men jag var in på en affär i Östersund där jag skulle handla. Och det gör man på en affär. Och de hade ett system i den affären, så till slut sa jag till kassörskan, jag handlade virke, jag måste väl säga det också så att det här blir begripligt. Snart jag talar om vilken affär det var också. Systemet är att någon ska komma och mäta upp och kolla vilken mängd virke jag har så att jag får betala för det jag har plockat med mig och så vidare. Jag kliver in i affären, jag har plockat i ordning allting själv, det fanns ingen som hjälpte mig. Jag plockade i ordning allting själv, satte på biltaket och så gick jag in och ska betala. Ja, det får du göra i informationsdisken där borta, säger kassörskan. Och jag ställer mig i informationsdisken, det kommer in en kille, han går in, han letar bland sina papper och han går ut och servar någon kund. Han har inte gett mig en blick, han har inte talat om att jag finns där. Hänger ni med? Till slut är jag smått irriterad. Så jag går fram till kassörskan och säger, kan vi göra så att jag talar om för dig vad jag har plockat ihop för någonting och så tar du betalt av mig och så får jag gå. Och hon förstår nog att jag är lite smått irriterad då, så vi gör på det sättet. Men jag kommer hem och säger att jag vet inte om jag får dit och handla igen, för att liksom, om de inte ens ser mig, om jag inte ens är sedd, hänger ni med? Och då tänker jag, min livsstil, hur är jag bland människor jag lever? När jag möter människor, märker de att de är sedda? Märker de att de betyder någonting? Märker de att de finns där i mitt sätt att se det? En grundläggande viktig inställning, sättet att möta människor. Omsorg, barmhärtighetsgärningar. Ja, det här är frågor vi brottas med en del här i EFS-kyrkan. Vilka ska vi finnas till för? Var ska vi räcka ut våra händer som en kyrka, en del av Kristi kropp? Och det här får vi nog fortsätta brottas med. Var finns nöden? Var är de som vi har en speciell uppgift att ta hand om? Hur kan vi gestalta Guds kärlek? Men jag skulle vilja knyta ihop ändå, men vi har det här nu. Vi har gemenskapen, vi har omsorgen. Men jag tänker ändå, att vara kyrka, vad skulle mer än någonting annat känneteckna det? Ja, då tänker jag på hur Lukas skriver i inledningen här av sitt brev. Jag tänker att det handlar om medvetenheten om Jesus Kristus som uppstånden, levande och verksam i sin kyrka idag. I min första bok, Ärade Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himmelen. Det fanns en bibelöversättare, jag vet inte när han levde, slutet av 1800-talet kanske, Åkesson. Jag vet inte, men någonstans där omkring. Och slutet av 1800-talet, början 1900-talet tror jag. Han gjorde en bibelöversättning som han försökte vara ganska nära den grekiska grundtexten. Så svenskan blir lite klumpig ibland. Men han översätter det så här. I min första brev författade jag om allt det som Jesus begynte göra och lära intill den dagen då han blev upptagen. Vad ligger i det här? Jag tänker det. Det ligger en öppning för fortsättningen av den här meningen. Nu, Teofilus, ska jag berätta om vad Jesus fortsatte att göra sedan han hade blivit upptagen till himmelen. Hänger ni med poängen? Lukas evangelium, vad Jesus begynte, började göra Men nu i apostlagärningarna berättar han om vad Jesus fortsätter att göra i sin kyrka genom apostlarna, genom de kristna. Och så går det här vidare. Apostlagärningarna, berättelsen om vad Jesus fortsatte att göra. Lärjungarna hade sett vad Jesus gjorde, och mycket av det vi läser i apostlagärningarna är efterapningar. Så här gjorde Jesus och så här gör de också. I Jesu namn, i Jesu kraft, så fortsätter de verket. Och jag tänkte nu och då, vad är det som förvandlar de här lärjungarna? Från att stänga in sig, vara rädda, hålla sig undan och inte våga sticka näsan utanför dörren. Till det vi finner i apostlagärningarna, där ingenting håller dem tillbaka. Det kommer vi att få möta söndag efter söndag och se hur ingenting håller dem tillbaka. Vad är det då som förändrar dem? Jag tror två avgörande saker. Det första är mötet med Jesus som uppstånden och levande. Där kommer den stora förvandlingen. Om det här är möjligt, vad kan då hindra dem? Om inte Jesus vart stoppad ens genom att han blev dödad, vad kan då hindra dem? Mötet med den uppståndne levande Jesus som under 40 dagar vandrar med dem och ger dem många bevis på att han lever, så skriver Lukas. Det blir en inre drivkraft hos dem som driver dem ut från sina instängda rum, ut att berätta för andra om vem Jesus är. Och den andra, erfarenheten av den helige andes kraft. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska få kraft att vara mina vittnen. Och här tror jag vi har nyckeln i att vara kyrka. Medvetenheten om Jesus som den uppståndne och levande frälsaren, räddaren som finns här. Mer än sånger, mer än vackra böner, mer än tystnad, mer än gemenskap, mer än omsorg. Jesus Kristus närvarande, verksam, levande mitt i vår gemenskap. Så är det min dröm för vår kyrka under det här året. Att det finns en äkta djup gemenskap. Att det finns en omsorg och ett barmhärtighetsutflöde. Men framförallt att det ska vara uppenbart att Jesus Kristus är uppstånden, levande, verksam i oss. Idag lika väl som för 2000 år sedan. Det är min dröm. Och riktningen närmare. Närmare. Amen. Låt oss be.